På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Vilken drömstart på morgonen. Jag dyker Bosse Andersson upp och vi säger att klockan är 07.02 typ. Och är du ute och powerwalkar?
Precis. Tänkte inte, jag har inte kommit, var min första på bra många månader.
Är det?
Ja, faktiskt. Tänkte börja komma igång här. Nej, det blev, blev ingen lång promenad det här.
Jag hoppade dig direkt.
In. Vi såg dig ute på gatan. Kom in nu fan, Bosse.
Rivstart.
Ja, rivstart. Ja.
Hörru, vilken jävla match igår.
Ja, det var ju spännande.
Så inåt här, men alltså, det kändes ju som att den var klar. Och sen så kommer ett bizarrt frisparksmål. Alltså fast situation som tar in dem i matchen. Ja. Men alltså, jag fortsätter imponeras av ert jävla spel. Och modet i hur ni alltså, attackerar. Ni har mittbackar offensivt straffområde i öppet spel. Alltså ja. Det är så jäkla häftigt att se. Och de stegen som rätt många spelar, alltså Hjalmar Ekdal när ni plockade honom, var ju långt ifrån en landslagsspelare och så vidare och så vidare. Det är ju sjukt coolt.
Nej, men det är kul. Man är stolt över gubbarna och utvecklingen. Vi har jobbat hårt och men sen blir det så här lite onödigt spännande. Det var en fantastisk frispark som man fick in. Vi kanske är lite trötta. Finns det igenkänning mot Kalmar när vi ledde med 3-0. Egentligen ska vi städa av matchen och man sitter med hjärtat i halsgropen. Men vi Elfsborg är ett bra lag, att de har haft stolp ut i år och kommer att rugga några av topplagen, för de är bra, många bra spelare. Och men jag tycker vi ändå gör de här målen, de hade ju två jättechanser på första minuten, så att vi var inte riktigt på tårna där, men det är ett bra lag och vi gör en bra prestation, vi gör två vackra mål och vi äger matchen i större delen, men det var som sagt lite, det var långa 5 minuter.
Sen måste det varit skönt också att få ett positivt besked från Mackan Danielsson, tycker jag. Ja, jag tycker han såg riktigt bra ut i defensiven igår tillsammans med Hjalmar Ekdal. Vill inget föga överraskande, landslagsback och allt han har gjort i Djurgården och så, men det har ju varit skralt med speltid i Kina, får man ju säga. Det har varit mest häng på
hotellrum. Nej, men han har ju varit en tuff situation. Ja. Vi har suttit i karantän och det var liksom inte som han hade tänkt sig liksom äventyret, så att men det, han kommer att komma, vi vet att får han lite mer matcher och så är det en väldigt bra back och vi ser att han blir bättre och bättre och successionen av Isak Kien, så känner man inte ett minst orolig.
Den tänker man knappt på att de har precis gjort så med.
Nej, precis, det var väl ja, återigen, det är väl så fungerande klubbar jobbar, att liksom stjärnan försvinner och så har man redan ersättaren klar som smyger in i elvan. Så att det är, ja, starkt.
Men du, vad fan tränar du för då? Vad är målet?
Nej, man kan väl känna att man har lite hälsa bara. Det är inga mål direkt, men bara komma igång. Jag tänkte, fan, nu vaknar jag så tidigt. Tänkte jag tar en pav och åka på morgonen, kommer igång. Jag tänkte börja så här 1 september, men idag är det är ju någon dag kvar. Det är
precis, gör en extra pass.
Framkant kan jag säga, men så kommer man in den här podden. Jag känner inte att surret sitter i.
Förra gången du var med var du också trött. Det var ju dagen efter. Ja.
Men vi har pratat tidigare om när vi är, om man spelar innebandy i korpen eller något på kvällen, att det är svårt att komma i ro. Hur är det efter en sån där match från din position?
Nej, men det kanske man går och lägger sig lite senare. Man vill ju kolla lite grann, kolla vad som har hänt och kolla matcher och kolla, ja, kollar av läget innan man går och lägger sig. Igår hade jag nog inga problem att somna. Det hade jag inte, men det är klart det är lite tuffare när man, ja, man åker och reser och sådär, men att man stör dygnet. Vi har gjort det ett tag här när vi har rest i Europa. Man kommer hem klockan och går och lägger sig 5 på morgonen eller något sånt där. Då är det klart att man blir lite spidande.
Du, jag funderar lite kring din framtid som sportchef i Djurgården. Du klev ju tillbaka 2013, va?
Mm.
Och ganska nyligen så fastslog ju bland annat Tutu Balutto då att Bosse Andersson är Sveriges mest framgångsrika sportchef. Och jag har ju, trots min klubbtillhörighet, svårt att säga emot det. Men du har ju under vissa perioder ändå deklarerat att det här är ett slitsamt arbete. Du jobbar väldigt hårt, du och Henke och alla i Djurgården uppenbarligen, eftersom ni är där ni är. Vad är nästa steg? Nu har ni ju tagit liksom ut i gruppspel här. Och hur länge orkar du köra på?
Ja, men för det första så är det ganska... vår resa börjar väl... Får man jobba hårt för att komma dit man har kommit. Idag har vi kommit till en situation där klubben mår ganska bra. Vi har haft framgångar, vi har bra ekonomi och framförallt har vi en otroligt bra organisation. Vi har många människor som jobbar i Djurgården för att utveckla den och är beredda att jobba hårt. Vi har ledare och tränare som jobbar stenhårt för att vi ska vinna fotbollsmatcher. Så att jag kan inte säga att det är lika slitsamt som det kanske har varit när man ska kampas med allting när det gäller ekonomi och hur man ska stå för tron och grejer. Utan jag tycker det är jävligt stimulerande att jobba i Djurgården just nu. Jag ser väl inte något direkt slut, men... sen får man ju köra. Vi är ju 22 000 medlemmar. Har de tröttnat på mig, ja, då vill jag bara säga till. Utan jag kommer att jobba. Jag känner stimulans i morgonstunden, kanske inte min bra, men jag känner stimulans i vilket fall. Och det känns jävligt viktigt att vara en viktig del av Djurgården och den utvecklingen vi har haft.
Och organisationen, den förstärks ju nu också. Noterade här att Peter Kisvalod, tidigare Bromma pojkarna, innan dess AIK, kliver in i klubben här. Vad vill ni få ut av honom?
Nej, men vi tappar ju två människor. Matti Jansson som har haft en lång gärning i Djurgården, som har varit med också i olika perioder, i olika roller. Och han vet hur en slipsten ska dras och har en otrolig kunskap om Djurgården. Han har ju varit mycket involverad med mig när det gäller rekrytering med sin rekryteringsgrupp. Varit med och följt spelare, varit ute och rest. Sedan blev han ju föreningschef sista 3-4 åren, eller efter Ola Danar. Sedan har du Affe Johansson som har varit med sedan 2006 i också olika roller. Men i synnerhet så har han jobbat tajt med mig när det gäller spelartransfer. Vi är alltid med på mot agenter, hur man hittar struktur. Att vi,
alltså Alf, gamla vd.
Ja,
ska han sluta?
Nej, sluta. Han går i pension. Gubbarna börjar bli gamla.
Ja, fan,
han gör en pellekort så han slutar väl aldrig, va?
Nej, jag hoppas verkligen att han finns med. För han är väldigt klok och sund och ett jävla bra bollplank. Det är en ganska svår värld det här. Det är inte bara att man ska värva fotbollsspelare och skriva på ett kontrakt. Man ska göra rätt också. Det är övergångar och kontakt med klubbar och det är uppföljning med ekonomi och både till spelare och grejer. Han har väldigt bra, varit otroligt viktigt för mig. Och då hittar vi och gör en liten omorganisation i hela klubben. Gentil blir föreningschef, Joel går upp som akademichef. Och vi behöver ha lite folk som...
Eller Riddes du pratar om.
Ja, precis. Mm. Kissen kommer att vara med och har lång erfarenhet också, många roller. Han vet också att det är en ganska tuff värld, så han kommer att vara med och jobba med mig i synnerhet och Joel Riddes.
Mm. Spännande.
Väldigt spännande tycker jag. Du, Jesper Jansson pratade lite grann om att det där, att vara sportchef är ju, ja, men det är ett slitet jobb och sådär, men också att man har en ganska rådgivande roll i och med att väldigt få sportchefer är exekutiva. Det är ju tränare kanske eller klubbdirektörer, men ni blir mer som rådgivande. Hur ser du på liksom själva rollen? För han säger att det finns någonting frustrerande i sportchefsrollen som är utformad. Sen vet jag att du har det ganska bra i Djurgården i och med att du och Henrik kom dit samtidigt och jobbar som ett par.
Mm.
Men ni är inte många som är liksom, har jobbat sportcheferit så pass länge som du och Jesper ändå gör. Mm. Vad är liksom utmaningarna i den positionen som du ser, som den har förändrats över tid?
Nej, men det är väl klart att det är kontakter, pressen, trycket. Det är ändå du som är ansvarig för det resultatet. Du lever i vardagen med känslor och emotionella beroende på resultat. Du är ganska nåbar, det är lätt att skicka ett mejl, det är lätt att visa sin besvikelse, frustration. Och det påverkar ju också spelare, tränare, alla i klubben. Och där är man ju som ett membran, skulle jag vilja säga. Och det gäller ju att känna en coolhet och se att man tror på det, man jobbar lite långsiktigt. Man kommer att förlora fotbollsmatcher och ibland tvingas man ta beslut som är viktiga för föreningen på lång sikt. Och det är väl någonstans som står där, och i synnerhet när det blåser och det är tufft, att det finns någon som pekar ut riktningen och är ett skydd. Sen är det ju som det är, så är det ju tränare och de jobbar i vardagen och ska se till att de får en lugn och kan jobba på och finns där och som ventilation och gör ett bra jobb för dem för att de ska ha en bra vardag, och har de en bra vardag då har också spelarna en bra vardag, för det finns bra och dåliga dagar både för ledare, spelare och personal. Och det gäller att finnas där. Och sedan så är inte jag så... Det är tränarna, vi har olika roller. Tränarna tar ut laget och jag ser det på lång sikt. Att klubben utvecklas, och jag har inga problem med
det. Men har du haft någon tanke så här att den här... men det är helt uppenbart att när du och Henrik kom in där 2013 så var det ju år noll, handlade ju liksom bara om att rädda klubben. Och sen så var det ju försöka bygga, och det har ni gjort jävligt bra. Har du någon gång tänkt så här, tänk att testa de här grejerna på en annan marknad, i något annat land? Skulle det här flyga, eller är det bara Djurgården som är din drivkraft?
Jag har ingen drivkraft i någon annan klubb. Om jag skulle gå och jobba utomlands, eller jag har inte alls det behovet att göra det. Utan jag brinner för Djurgården, och när vi började 2013 så var vårt mål ganska enkelt. Att vi skulle få en klubb som utvecklas och att vi äger våra egna beslut och att vi har en god ekonomi, att vi slåss om Europacupplatser och att vi har ett positivt transfernetto och att vi liksom är en välmående klubb, och det tycker jag vi har kommit på ett jävligt bra sätt. Och vi är en klubb som äger till 100% av medlemmar, vi har en styrelse, vi har en jävligt bra ekonomi, och vill vi ta beslut så kan vi enkelt göra det. Vi behöver inte gå till någon annan eller sitta någon annan sänder, och det tycker jag är... Jag är mest jävla stolt över 22 000 medlemmar. Och det är ganska olikt i världen. Vi höll ju på med några förhandlingar här med någon Isakien och det där. De fattar ju inte det där. Det var en klubb i Europa som blev lite irriterad på. Först var det scoutingchefen, sen var det sportchefen och sen var det vd. Sen gick propparna, då skulle ägaren in. Mm-hmm. Och han blev tokig på mig och så sa han, jag vill prata med den som äger klubben här nu. Så jag hade inga problem, jag får gärna komma in med önskemål, vill du ha en man eller kvinna, vilken ålder är det? Ska du försöka ta fram några alternativ? Och jag stimuleras mer i den miljön än att sitta liksom så här, utan... Så jag har absolut inga behov eller att jag skulle jobba i någon annan klubb. Sen kanske det är någon som frågar, man kan ge det så ro, men jag har absolut inte. Jag hade någon sån där rekryterarfråga så här liksom... Okej, du är nog en av de få som har sagt, jag trivs jävligt bra, jag kommer aldrig flytta. Jag har det sociala också runt som passar mig bra för att ha ett bra liv.
Mm. Ja, men det är ju, det känns ju som att du är hyfsat rotad i den här klubben, får man ändå säga. Mm. Härligt, du, jag tänker att kör du stadspromenaden när du är ute på morgonen eller drar du ut i Hagaparken?
Nej, inte Hagaparken. Jag går Birgersgatan, Strandvägen, Karlavägen, så kommer jag tillbaka.
Du håller dig inne i stan alltså. Mm. Ja, jag fattar.
Men du, innan vi släpper dig vidare för Pau också. Bara den här gruppen vi ser framför oss då. Det lottades ju i fredags. Ja. Vad säger du om den? Sportsligt väldigt bra, va?
Ja, det tycker jag. Det var ju många lag där. Och det är många olika lag från länder. Så är det ju igenkänning i de lagen som man... Shamrock Rovers, vi var där för 20 år sedan och spelade. Vi vann väl. Med 3-1 borta, också kanske en skräll att de är ett lag som är med i gruppspel i Conference League. Molde har vi spelat mot tidigare, de har varit här och spelat stadionmatch. Vi känner klubben väl, det är ett väldigt bra lag. Det slog i Elfsborg och kom.
Är Moström på... kvar? Han är kvar i klubben, eller?
Moström är alltid kvar i Molde.
Han är,
kvar,
ja, han är på ledarsidan.
Ja, helt sjukt.
Han är alltid kvar där. Ja. Sen är det Gent som man har haft lite kontakt med och man följer lite grann. Så förväxlar man det alltid med Genk eller, ja, Gent eller något sånt där. Mm. Dit vi har sålt spelare.
Ja. Eller till vilken av dem?
Eller något på G i alla fall.
Men... nej, men det ska bli spännande. De har väl också kontinuerligt varit med i Europa och har tappat lite spelare sådär. Så att, nej, men jag tror vi är nöjda med gruppen. Dels sportsligt så är vi kommer att kunna ta poäng. Sedan så är det bra destinationer för folk att resa. Vi var i Kroatien, vi var i Rumänien och Cypern. Det var liksom jävla pussel med flyg och resor och hit och dit. Det här känns ganska... hanterbart och vi kommer att ha ett stort intresse.
Är det Petsson som fixar flyget eller?
Ja, Petsson är med som koordinator och fixar det mesta. Sedan så, vad heter det? Nej, men jag tycker det känns som en jävla bra grupp. Dels är man ju stolt när det blir en sån här lottning, att man är med i det sammanhanget. Mm. Det ger ju en kick så att säga. Och jag tror alla de där tre lagen har respekt att komma till Tele2 och den inramningen.
Mm, ja, absolut. Häftigt hörru, kul att du kom förbi. Nu är du bara 15 minuter sen på din promenad.
Mm. Jag får gå en liten kortare gubbar. Mm.
Eller snabbare.
Ja, ja, men det här var ju roligt.
Ja, väldigt kul. Det trodde du inte.
Nej, det trodde jag inte när jag vaknade.
Rätt in i hetluften.
Ja, precis. Bönan bor ju här i närheten,
ja,
också.
Ja, Bönan bor här. Han går lite tidigare, 6:30 går han.
Han är så stressad den här, vet du.
Ja. Ja.
Han är glad nu, Djurgård. Djurgårdare som han,
ja, alltså, det är så mycket djurgårdare runt omkring mig, alltså, i varje kvarter nu. Och så står de och skriker sig inåt helvete. Gäller du nöjd nu eller? Ja. Ja, så kan det vara. Vi ses, Bosse.
Ja, trevligt.
Tack så jättemycket. Du är varmt välkommen tillbaka.
Jaha, du, det är bara komma in här på morgnarna. Vi sitter här.
Du kommer gå vall hela vägen.
Ja. Jävla bra
dilt. Vilken start på morgonen.
Ja, väldigt oväntat.
Så den här hoven funkar också, det, ja, som vi har installerat.
Ja, exakt.
Men jag har ju mött honom här många gånger. Och jag mötte honom ju faktiskt efter den här Varbergsförlusten som de förlorade i höstas, du vet, när de tappade guldet.
Mm.
Och nej, det var... Jag har aldrig sett... Han var betydligt mer välmående nu. Då var han likblek.
Han, Henrik Berggren, som är vd i Djurgården... när vi på Dobb satt på, uppe vid på Östermalm någonstans, Nybrogatan, gamla klassiska första lokalerna vi hade. Så runt hörnet från där vi satt så hade Djurgården sitt kansli. Mm. Och jag kom med tunnelbanan från Djurgårdens kanslihåll och han kom, fan vet jag hur han tog sig till jobbet, men från vårt håll. Så vi möttes typ nästan varje morgon. Och varje morgon så drog jag mitt skämt. Han hade då en Djurgårdsjacka på sig. Och då sa jag, du har nog skit på jackan. Det sa jag, inte hej, utan det var bara enda jag sa. Och så gick jag vidare. Och så typ, ja men rätt, lite för lång tid, lite för många gånger. När han frågar, tycker du att det fortfarande är kul? Mm. Det är så här, du är inne i typ december och jag började någon gång i april liksom. Ja, så jag, det är fortfarande lika kul.
Det blev roligare faktiskt.
Ja, då kollade han på mig.
Då blev det extra roligt.
Bara skakade på huvudet, gick vidare. Det var typ vår sätt att lära känna varandra, jag och Henrik. Efter det så var det ganska lätt när man ringde. Tja, David Fjell här. Han bara, vem är det? Ja, men vi brukar träffas på morgonen. Han bara, det är du. Jag bara, japp, det är
jag. Han har ju, jag såg att han hade skjorta på sig nu, Henrik Berggren.
Ja, det är, ja. Ja, i lottningen.
Nej, när de vann ner i, på Cypern där. Det är alltid den där hooden man ser.
Ja, eller den här föreningsjackan. Just den här tjocka täckjackan. Mm. Ja. Den här, inte Arsene Wenger-långa.
Nej.
Men nästan.
Ja.
Du vet vilken jag menar.
Nej, jag menar.
Det var väldigt coolt med att Bosse hade rivit upp hela vaden och, inte, och var helt oberörd. Såg du det? Var helt blodig på benet.
Vad?
Oj, jag vet inte om han hade gått in i en taggbuska.
Nu?
Oj, helt röd strumpa.
Oj, är det
dramatik.
Ja, det är riktigt svettigt.
Ändå mäktigt att han inte liksom läggs ner och filmar.
Nej, nej verkligen.
Ligger han inne.
Nu har du ju läge.
Eller hur? Det har varit jävligt
han roligt. Beklagar sig också för surret. Jag tyckte det var alldeles utmärkt.
Ja, men han är ju höga krav den där. Du, god morgon ska vi säga. Och kommer ihåg att prenumerera på vår YouTube-kanal om ni vill. För där dyker vi upp varje morgon, såklart. Och så finns vi ju där poddar finns efter klockan 10 på morgonen ungefär. Nu till kvällens höjdare som presenteras i samarbete med Telia och ATG. Och det är 4 matcher i Premier League ikväll. Och sen så är det 3 matcher i Serie A. Och jag är väldigt...
Älskar midweek.
Ja, jag är väldigt svag för de här mitt i veckan matcherna. Och i synnerhet när Chelsea spelar ikväll som de gör. Du har inte valt att foka på Chelsea. Men om man gäller att titta på matcher så för mig är ju den givna matchen. Mm. Men i övrigt är det ganska mycket mysiga och bra matcher ikväll. Eller?
Ja, verkligen. Jag tycker att Leeds-Everton kan bli riktigt, riktigt bra.
Ja. Mm. Och där är liksom, var står Everton och var står Leeds i det hela? Ja, både och, ska jag säga. De har ju haft en seg start. De har ganska begränsat lag. Alltså det, hela den satsen när Ancelotti kom in, men man trodde att shit, nu uppar de upp och får in liksom mer internationella stornamn eller relativa stora namn. Det ser man ingenting utav nu, utan nu är det snarare tvärtom. Nu backar de in
och skador.
Dåliga tränare. Så de, skulle de ha en sån som Graham Potter, så hade ju såklart det där laget presterat väldigt mycket bättre.
Ja,
helt rätt. Där har mitt spel på 1,5 mål på Leeds.
Den är bra.
Ja, jag tror det kan bli målrik. Kanske 2-1, 3-1, sånt. Det är rimligt, tror jag. Sen också Burnley som vi har jobbat med förut. Kommer från 5-1 i helgen. Millwall är totalt under isen, så att nu jäklar. Hoppas vi på 2 mål där. Och sen West Brom som har varit otroligt svaga än så länge. Den börjar väl rulla igång där. Och lite fegis där, 0,5 mot Wigan borta som är... Ja, vet inte vad som har hänt riktigt i Wigan.
Nej.
Men de har inte någon kraft i år.
Och då ska vi säga att myggarna har alltså lyckats tappa 200 spänn under den här tiden. Så ja, det började med din tusing. Ja, det rasar ju ganska snabbt. Men vi hoppas att det ikväll att det kanske sitter.
Ja, inte bara kanske. Jag tror den sitter.
Ja, ja. För du tror ju att allting har med kepsen att göra, Jesper.
Jag tror det, att det vänder. Jag... är svag på Championship, men jag vet att Burnley har sett bra ut och borde kanske ha fått fler poäng än vad de har. Och sen gillar jag Leeds. De har en härlig offensiv. De har tog in Rafinhas ersättare från Feyenoord, Sinisterra, som ju har varit lite skadad. Men jag tror att han kan få starten här ikväll. Och då blir det ännu mer fart på den här offensiven.
Ja, Sinisterra lira. Så jag tänker att det är lite grann som för Liverpool. Jag tror de här midweek-matcherna hemma, det är ett sånt jäkla röj. Så att... Jag tycker att det hjälper till. Det känns, hemmasegaren känns
tryggare. Och det som är roligt med midweek som du ändå drar upp nu, det är att det känns som att det är en annan publik på matcherna. Mm. Alltså det fotbollsturismen är inte lika utbredd på midweek. Nej.
Under the lights.
Ja. Och sen så har vi ju, när det är som roligast nästan, det är ju ligacup. Alltså när det är en helt annan, mer local publik, så är det ligacupen. Mm. Och där kan det bli extremt roliga matcher. Stökiga matcher. Eller stökigt runt om matcherna. Man kanske ska tagga ner lite grann med att man gillar sånt nu i dessa dagar. Mm. Men stök till en viss gräns, kan vi säga. Mm. Det är väl där vi handlar. Härligt! Imorgon...
Glöm inte.
Vadå?
Att du måste vara 18 år för att få spela.
Ja, just det. Och om du har problem, Jesper, vad gör man då?
Stödlinjen.se.
Mm. Där har vi det. Idag är det på dagen exakt 7 år sedan den brittiska tidningen Mirrors framsida såg ut så här med texten The 60 Million Reject, och det är alltså Kevin De Bruyne man pratar om. Han hade det tungt i början på de brittiska öarna och sen så då hamnade till Wolfsburg och sen så skulle då köpas tillbaka till City efter det. Och grejen är att det är väl inte så roligt med att man sågar någon sådär. Men rent generellt sett kan jag tycka att experter och i viss mån supportrar ganska snabba på att såga unga spelare. Om du inte står med en gång, då är det slut.
Ja, verkligen. Och ibland kan man ju se såna här karriärer på väldigt, väldigt bra fotbollsspelare i KDBs klass. Man tittar på deras Wikipedia-karriär, att de någonstans har varit i en väldigt stor klubb tidigt i karriären. Och så går de vidare, så det är inte bara... Kevin De Bruyne som har haft en karriär där han... Nu försvann Fjäll. Märkligt, det var du och jag kvar. Verkligen illa upp. Där han har blivit ratad av Chelsea. För de har ju fått väldigt mycket kritik för det här. Mm. Det var ju Salah, det var ju... Ja, nu var ju Lukaku visserligen tillbaka. Ja, de var dålig igen. Men de fick ju kritik för att han försvann. Och Kevin De Bruyne då, som inte har lyckats där.
Så jag minns inte... Han var ju så anonym i Chelsea-tiden att för mig... Alltså, det är väl summan då som är nyheten här. Kontra, det är då han var i Chelsea. Men när han var i Wolfsburg så var han ju jätte, bra.
Ja, visst var det måste jag vara. Ja.
Men var han så bra där då? Nu har jag tillbaks.
Wolfsburg.
Ja, men var han så bra i Wolfsburg?
Han var så bra där, ja. Mm. Men jag menar, jag gissar att den här rubriken, den menar ju på hur dålig han var i Chelsea.
Ja,
och jo. Det här emellan gör han ju jättebra.
Ja, och då var det inte så konstigt att det blev den där prislappen då, eftersom han exploderade. Uppenbarligen hade ju Chelsea sett något från första början som var brutalt. Men han fick det inte att stämma i ett Chelsea som vann de Champions League vid den tidpunkten. Nej, det var nog senare.
2012 vann de Champions League.
Ja, men
det kan nog varit
kan det ha varit ungefär och, där. Ja. Men det var ett lag som satsade väldigt hårt i alla
alltså, fall. Grejen att, och sen så där, Chelsea gjorde sig av med rätt många utav Kevin De Bruyne, Salah, Lukaku, och så vidare och så vidare. Så att där var det ju svårt att ta plats. Men jag menar är att
det har ju Mourinho fått skit för.
Ja, men å andra sidan, skulle du ha petat någon av de andra där? Nej, alltså ingen precis. Hade gjort det. Det var inte något konstigt att Salah inte spelade. Det var inte konstigt att De Bruyne inte spelade. Därför att Drogba ansågs vara bättre. Eller
Lampard
eller Essien och sådana som fanns. Och det menar att jag tror att som klubb så tror jag att Chelsea egentligen gjorde helt rätt där de var där och då. Men jag vet ju själv att när han fick chansen, Salah, man var ju så, fan ska de hålla på att spela för? Vi kommer inte vinna eller nå våra mål med de här på plan. Liksom, så. Men
det är ju så att de lägger ju nästan alltid in en återköpsklausul. Ja. Det är ju lite så man ska arbeta. För att någon gång, men de har ju ändå sett den storheten i Salah och
jag tror den fanns här hos honom också. Men okay. Sen gäller ju inte den hur länge som helst. Utan det är ju liksom vid första bytet. Men det är ändå.
Men det blev ju ganska bra sen.
För alla inblandade ska jag säga.
Ja. Absolut, det är klart att man någonstans kan inte vara helt nöjd som Chelsea-supporter att se en av de absolut bästa springa runt på sitt centrala mittfält. Men, ja,
men jag störde mig aldrig med Robben heller. Alltså, Arjen Robben var där, fick det inte att funka. De Bruyne var där, Salah var där. Alltså, en del lyfter inte där. Medan om man vänder på det, Joe Cole, Lampard och sådana lyfter i Chelsea och liksom fick sin karriär där. Så att jag tror liksom att det är ju bara isolerat. Vi ska plocka upp det bästa laget. Ja, då hade jag nog plockat med Salah. Mm. Alltså så. Men känslomässigt där och då, när man vet alltså hur klubben var när besluten togs, så förstår jag varför de inte fick chansen mer. Men däremot så var det slarvigt att kanske sälja dem. Utan man skulle ju börjat låna ut dem och liksom haft en plan att liksom ta tillbaka dem. Men på den tiden var ju Chelsea ett lag som köpte färdiga spelare och bara tryckte in dem. Det var ju inte de här nu. Så att, men
förmodligen fått sina chanser. Om
såklart, om det varit idag så har det varit en helt annan grej. Men jag menar att De Bruyne, eller vilka är det nu som kommer fram, så är man så jäkla snabb på att den här håller inte. Den här blir inte så bra som du tänkt. Eller om det är någon som är jättebra men ung, då är så här, han är fysiskt redo och det är därför han är så stark nu. Alltså det känns nästan så att många sitter och hittar fel eller sätt att göra att de inte ska kunna bli så bra. Samtidigt som supporterna är ju helt åt andra hållet. Om vi ser någon som gör något bra inhopp någon gång, så är det. Ja, men ta din Collins i Gnaget. En bra första år.
Ja.
Alltså, när man gillar honom, hans brytningar eller ung, pengar, vet så. Det här är framtiden på något sätt. Det vill man ju liksom uppleva. Så att det är som både och det där att att värdera en 22-åring eller 21-åring.
Men hur högt håller ni honom idag då i Premier Leagues historia som central mittfältare?
Inte alls bland de största i historieskrivningarna, men en av de bättre idag.
Faktiskt. Han är bäst idag av de centrala mittfältarna tillsammans med Luka Modric och någon till i världen, anser jag. Jag tycker det är en overklig fotbollsspelare. Jag håller honom otroligt högt och man glömmer ju att han har ju vunnit. Hur många Premier League-titlar har han? 4 av 5, va? Hur många Steven Gerrard? Han hade ju ingen, va?
Nej, men Gerrard hade varit på den nivån.
Alltså, nu tycker jag nog bäst, att han bäst har varit, i världen. Nej, men alltså, om du jämför centrala mittfältare i Premier League så tycker jag definitivt att han ska vara uppe. Sen är allt svårt att jämföra med Paul Scholes, Frank Lampard och Steven Gerrard och allt vad de
Kenny heter. Kenny Dalglish och alla som har
varit. Ja, det kan inte jag svara på. Men det är Patrick Vieira håller jag väldigt högt också. Men jag tycker att han är definitivt med där uppe och slåss. Sen är det smaksak vem man tycker är bäst. Ja, han kanske har spelat i det bästa laget.
Ja, men det är så här. Och konkurrens, alltså givet, alltså, de har ju varit relativt sett så otroligt överlägsna tillsammans med Liverpool. Men jag tycker det är svårt att säga så här. Ja, men okej, Kevin De Bruyne, är han bäst? Är han inte? Ja, men Roy Keane borde anses så mycket bättre med tanke på att han har vunnit mer. vunnit Champions League och så vidare. Alltså, om man nu ska börja liksom bara ta meritmässigt. Sen tycker jag att De Bruyne, vissa färdigheter är bra mycket bättre fotbollsspelare. Mm. Men jag gillar ju någon som kan sätta stopp på ett mittfält. Och liksom
den typen finns ju inte i lika stor utsträckning idag.
Nej, men det kanske ska behöva finnas med tanke på att de släpper på spelet på ett helt annat sätt idag än för något år sedan. Så att det är så svårt, det är ju smaken som baken. Absolut, han är inte riktigt den typen som jag riktigt faller för.
Nej, okay.
Men han är ju en jävligt bra fotbollsspelare. Mm. Som är ju bland de bättre. Mm. Men jag tycker i vissa stora matcher när man tycker att nu ska du kliva fram, så tycker jag lite för ofta att han har liksom tagit ett steg tillbaka.
Mm. Men är det inte kul att spekulera i, nu blev det ju så här, att han hade den situationen i Chelsea där man inte trodde det här om honom. Om man bara sätter upp fingret i luften, vem, om den hamnar i rätt miljö, vem är i sämst miljö sett till potential? Så om den blir flyttad till en mer harmonisk miljö kan bli...
Då tänker jag så här... I United så finns en hel uppsjö utav duktiga spelare som egentligen, om de bara skulle flyttas. Jadon Sancho tror jag vi skulle se en helt annan spelare om han skulle varit någon annan.
Rashford,
Rashford tror jag också man skulle kunna få ut mer utav om han var på något annat ställe och så vidare. Så att många utav dem där...
Jag tycker att Gabi Jesus ser man ju exempel på nu. Vilken otroligt bra fotbollsspelare det är och att han inte fick ut det. Pep, han pratade allt om Jesus, man tyckte ju själv då med sitt liksom sitt hobbyöga från soffan att nej, men det där är inte City-material. Han är inte så bra och Pep försökte påtala och fortsätta och ge honom chanser, men det blev aldrig någon fullträff. Men nu ser man kanske lite vad som krävdes att få den här 100% förtroendet från sin tränare, som också påminner mycket om Pep i sättet. Rent taktiskt.
Undrar om inte Rashford tåget har gått. Alltså ibland kan det ju vara för länge i en toxisk miljö också. Så att det är så här, jag vet inte. Nej. Han har varit länge nu.
Alltså. Ja, och grejen är, sen så är han inte så jävla gammal. Det är det som är grejen. Om man kollar hans, han kom ju fram sjukt tidigt. Men sen så är ju problemet med Rashford också, tror jag. Nu håller inte jag på United. Men det känns svårt att kritisera Rashford när man vet om allt gott han gör på sidan om. Alltså hur han bidrar till the local community och hans engagemang för välgörenhet och sådana saker. Mm. Så är det en sån jäkla hyvens kille. Mm. Och det gör det jävligt svårt att liksom gå igång och hitta negativa tankar om honom. Mm. Men det mest intressanta var ju efter att United hade kickat Mourinho, så gick ju han och satte sig i Sky Sports som expert. Och var helt transparent med hur spelare var, träningen och allt möjligt. Och då säger han, i den positionen nu som Ten Hag har honom, alltså centralt som nya, så han kommer aldrig lyckas med det. Han är inte där.
Nej.
Men så här, om du flyttar ut honom på en kant så kommer han bli en av världens bästa spelare. För att han inte har typ gatan i sig för att vara där mitten från början, men däremot att använda hans liksom speluppfattning och fart när han kommer, ska de göra det. Och då börjar man säga, okej, men varför har du inte gjort det mer tydligt när du var tränare? Kanske en tanke, eller varför fick ni inte ut mer av det? Men det är ändå spännande att se att nästan alla pratar om Rashford som bara man gör så här, då kommer det gå. Bara
det är ju hans
men det är ju miljöombyte, tror jag. Det är fan det enda han behöver.
Ja, jag tror också det. Och kanske inom England.
Ja, kanske det. Eller testa, du vet.
Men det var ju PSG här. Det tycker man ju bara
är tråkigt. Det är som ännu sämre miljö.
Ja, Italien då. Kanske skulle vara bra för honom.
Men hans fart skulle kunna komma till nytta.
Men hans gärning utanför plan är ju fantastisk. Men det kan ju också hämma honom lite. Att han verkar vara en funderare liksom. Mm. Kanske inte liksom... egentligen en komplimang till honom.
Han är
för smart för att vara fotbollsspelare. Det är lite så här, han går och funderar på annat när han kanske bara ska ha fokus på de här 90 minuterna mot Southampton.
Vi kommer få gäst alldeles strax, Amadeus Sögaard.
Mm. Det ska bli kul.
Ja. Säger man Sögaard eller
Sögaard, va?
Sögaard.
Ja.
Sögaard.
Mm. Ja, jag tror.
Men med det är två Sögaard. A. Det är ju som ett Å på svenska.
Jag frågar honom om det. Haaland har ju bytt till...
Vad sa du?
Haaland har ju bytt från Å till dubbel A.
Ja, för att det är ju ett Å. Internationellt Å.
Ja, men precis.
Det är som ett internationellt Ä är ju A-E.
Ja, just det. Mm. Det var inte riktigt ett svar på frågan. Jag kan inte min grammatik här. Men jag har alltid hört Sørgaard. Det är en otrevlig första fråga. Vad heter du?
Eller så är ju att man säger Sørgaard är ju tecken på att man inte har koll på Å, Ä, Ö.
Sørgaard.
Inte sör, utan sö. Okej. Okay. Sir hade varit bättre, eller?
Extremt bra att vi tar det här innan.
Amadeus, Sir Amadeus.
Guard.
Guard.
Vi får fråga.
Ja.
Farligt.
Sir Carola. Guard.
Guard.
Ja, jättekul. Ja. Ja.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ska vi sitta och bara driva med hans namn hela tiden här?
Lägg inte i det här, vi har pratat om ditt namn.
Ja. För jag såg också att det var bråk mellan föräldrarna där om hur vidare, alltså namnet. För då säger ju, vad heter pappan nu?
Runar.
Runar. Mm. Att han är döpt på grund av då Amadeus utan någon anledning. Medan Carola hävdade att en helt annan anledning. Mm. Utan Amadeus, alltså kärlek till Gud eller...
Jaha.
Att det är det som är Amadeus.
Ska vi inte bara fråga?
Jag, absolut, ja. Men vissa saker känns jobbigt att fråga face to face. Det är bättre att vi reder ut det här.
På vägen in, så han kommer ha svaret redo här. Han sitter ju och lyssnar på oss på vägen i bilen hit. Så att han kommer hit och har svar på det här sen.
Ja, ja men kanske. Mm. Du, i West Ham som har en helt fantastisk fotbollstränare som heter David Moyes. Mm. Kan vara inte världens bästa fotbollstränare.
Ja, alltid på det.
Har du sett presskonferensen när han var i Real Sociedad?
Ja. Det var väl mindre briljant, va?
Ja. Vad fan var han så? Un, dos, tres, cuatro times.
I know about the B team. I know some of the players. They have been training with me. Dos, tres, cuatro times.
Ja, förlåt. Alltid.
Är du kvar på A-dubbel-A, eller?
Nej, men någonstans ska man väl börja lära sig spanska.
Jaha,
vad fan ska han gå från 0 till 100? Det är ju jättesvårt. Han får smaka på orden. Och så blev det där en jättegrej. Jag tycker det var jättebra att han provade sina vingar.
Ja, fast det roliga var ju att det blev ju... Han sa ju också, när han gick igenom matchsnack så... Kastar han in helt omotiverade spanska ord.
Ja.
Bara för att...
Ja, ja men det är rart. Men jag tycker att det är inte så klandervärt som det har blivit för stort sett till... Jag har också provat, jag har gått från att inte kunna spanska till att kunna lite spanska. Och det började med någon sång om en flodhäst som dammsög. Det var inte heller svinviktigt när man skulle ta sig fram i Spanien.
För jag har lärt mig en om limones.
Aha.
Mi limonero entero me gusta más. Un inglés de oye ye y un francés de hola la. Ja, så är den. Ja. Det är ju det man fått lära sig.
Och den tar man ju inte fram på Ramblan direkt.
Nej, men man borde göra det.
Lägga fram en kom.
Ja, men det roligaste är att vi fick lära oss någon gammal så här folksång utav vår spansklärare i plugget som tydligen... Den sjungs inte längre för att texten tydligen är lite iffy. Men så var jag nere i Malaga, det här är jättelänge sedan, alltså Marbella där nere. Och började sjunga den här i baren. Och då de som jobbade i baren, som bara typ, de stängde inte av musiken, men typ. Vad fan, här står en svensk och sjunger en gammal barnlåt som våra morföräldrar sjöng till oss när vi var små.
Som vi har suddat ut.
Som de har suddat ut. Den börjar med duerme, duerme, negrito, que tu mamma está en el campo. Alltså, sov nu min lilla svarta, för att din mamma är ute på fältet. Det är så den börjar.
Alltså, det är start på
det är en mäktig start, eller hur? Ja.
Vad vill du höra mer? Vad är du nyfiken?
Ja, vi kan ta det sen efteråt. Ja, ja, visst. Och sen så kommer säkert någon jävla anmäla mig för ja, olämplig sång. Men, du sitter och tar sats för någonting här. Nej, är det fotbollen?
Nej, men med Moise då. Det är klart att
just, det är tillbaka till Moise.
Nej, men han det hade inte blivit så här roligt om det hade gått bra för honom.
Just det,
eller hur?
Nej. Vinnarna skriver ju
ja. Ja, då hade man ju bara tyckt att det var och, att hur han akklimatiserat
sig snabbt, ja. Snabbt lärde sig spanska, ja, eller
förstår alla vad jag menar. Sen gick det åt helvete, men nu går det bättre.
Ja, det är en bra tränare. Alltså jag tror att han är en bra tränare, alltså, på rätt nivå. Det kan ju inte vara rätt lätt. Alltså han tog ju United och så tror man så här, okej, vilken sopa, han klarar inte av det. Men det är ju rätt många som har haft betydligt sämre resultat än vad han har haft och mindre transferpengar. Han fick ju liksom fälla in i till slut när han var ute på marknaden. Mm. Och de andra har ju fått lite andra typer av spelare. Mm. Så jag hade fortfarande en ganska bra tränare. Men Paquetá, vad vet du om honom? Robin, vad har han för styrkor och svagheter? Vad tror du att han kommer bidra till balansen i PSG?
Det är väl en Oscar-typ, tänker jag. Men någon...
Till PSG, sa du det?
West Ham.
Ja. Jag får gå bort det direkt.
Ja. Ja.
Nej, men det här är ju häftigt att West Ham löser den här typen av värvning, tycker jag.
Jag hävdar ju att West Ham är en... om vi får ta en spåkula då. Jag tror att kidsen som är runt 5 idag, när de är i 10, 15, 20 års åldern, så kommer West Ham vara en stormakt inom europeisk fotboll.
Mm-hmm. Ja.
De har arenan som är gigantisk. De har ju såklart att de är ett London, alltså centralt London-lag. Och det är bara en tidsfråga innan den där klubben blir såld till några som har pengar att verkligen investera. Då kommer det ta fart. Det är liksom ett London-lag med den publikkapaciteten och så många som faktiskt är på matchen nu, kommer inte bara släppas mellan fingrarna, utan det där är ju högvilt för rätt många.
Jo, om de håller sig kvar.
Det kommer de göra.
Tror du?
Ja, definitivt. Nu har de ju med Moise, och nu, om man inte ska raljera kring honom, men det han har gjort är ju, han har ju liksom ändå landat in klubben på en ganska stabil nivå i Premier League. Mm. Inte så att det är en stabil toppnivå, men det är inte så att West Ham är nära att åka ut.
Nej. De har ju fått en tuff start, men nu vann de i senaste. Det tror inte jag heller. De ska ju börja klättra upp nu och bli en...
Så att då tror jag liksom att det här handlar ju liksom bara att långsamt fortsätta bygga klubben.
Ja, men så är det ju. Den här värvningen är ju otroligt intressant för dem, och de har ju ett bra lag, lyckats behålla Declan Rice och Jared Bowen också, så att West Ham är ju på fortsatt frammarsch även om starten är lite svag.
Men jag, första säsongen...
Jag vet inte om det är Moise som tar dem
nästa steg. Det tror inte jag
kanske heller. Perfekt klubb för Potter.
Eller han tar ju nästa steg med dem nu.
Men ja, det har jag redan gjort faktiskt. Det har jag redan gjort att ta dem till Europa, så det är frågan om han kan ta ytterligare steg med dem. Men de har ju uppenbarligen pengar här, för de har ju spenderat, vi har ju en skylt framför oss här med vilka som har spenderat mest pengar. Det är Chelsea sen West Ham. Det är rätt sjukt där med Nottingham Forest. 18 värvningar. Vid summan nickar jag till på, men 18 värvningar.
Men det som är intressant, Aston Villa gjorde ju samma sak förra året, plocka in 16 nya spelare. Ja, det är liksom antingen så kör man den lite mer försiktiga vägen och liksom bygger mer
Lex Norwich som har provat det flera gånger.
Men det har ju, då går de upp och ner. Men å andra sidan så får de där fallskärmen och blir starkare varje gång de kommer upp. Men det är en tränare som är jäkligt duktig på att få ihop lag. Det är en tränare som är väldigt duktig på att liksom sätta en spelmetodik. Så att det är ju hans styrka. Men jag tycker att det känns lite oseriöst med Art. Det är ju liksom ett helt nytt lag som man drar in. Chelsea måste man också säga, de har ju spenderat mest också, men de har också fått in ganska mycket pengar under fönstret på klausuler som har kickats in och spelare som har försvunnit bort och sådana saker. Så att,
det här är bara pengar ut.
Det här är bara pengar ut. Så att deras...
Vilka spelare har de fått in pengar för? Är det Hazard som...
Hazard fortsätter att
kicka in. Ja, men det var inte mycket pengar.
Jo, det var faktiskt förvånansvärt mycket pengar. Men där har ju han nya tränaren, eller nya ägaren runt Chelsea. Jag skulle säga att de borde kanske ligga runt på de 7 spelarna runtstans 130-140 miljoner. Ungefär som det som Tottenham ligger på. Men däremot har ju Chelsea varit ute och över betalat för spelare. Det känns som att den här nya amerikanen som har köpt klubben har ju inte haft något koll på det. Han går efter den här Gordon i Everton för 40 miljoner pund. Alltså det är så sjuka summor. De köper en spelare som andra klubbar går efter för 12 miljoner pund. Och går in med 20 miljoner bara för att plocka dem. Mm. Så att han är ju liksom... Han har ju varit...
Han spelar football manager.
Ja, men det är verkligen det han håller på med. Men sen så är det, gubben är rik. Han får leka med sina pengar och göra sin grej. Men de har överbetalt. Men många av de där 193 miljonerna på Chelsea är ju... Majoriteten är ju...
Den där flugan.
Ja, den är så jävla jobbig. Aha. Är ju... Helvete! Ja. Det är ju massa ungdomar de har köpt in för framtiden. Alltså de 6-7 spelare som... Jag höll på att säga 5 stycken, 4. Som är riktigt så här lovande framöver. Mm. Men galna summor Chelsea har lagt, det är pinsamt.
Ja, det är lite väl mycket. Och där har du ju en arena som inte står rustad för en... Ett topplag om 10-15 år.
Jo, location gör det. Och de kan få upp publiken till 60 000. Så då är det helt okej. Jag tycker att det är nästan viktigare att ha en lite mindre arena och vara kvar. Mm. Än att den enda flytten Chelsea har gjort som jag har kunnat sträcka mig till att godkänna, som är då en av de här Chelsea Pitch Owners som äger marken som arenan står på och äger också rätten till klubbnamnet. Mm. Så att en som äger Chelsea får inte flytta på klubb, alltså laget får inte börja spela på någon annan ställe än Stamford Bridge utan att få godkännande av Chelsea Pitch Owner, och om de flyttar innan så ligger klubbnamnet kvar på marken så de tillhör varandra. Mm. Och det är för att skydda klubben liksom, långsiktigt. Men då är det Battersea Power Plant, alltså en gammal kraftverk i Battersea som har funnits, jag tror att det blir lägenheter nu, men där fanns det planer på att bygga om det till en fotbollsarena istället. Då hade man kvar de här stora, du vet, skorstenarna som går upp och det är som gammal infrastruktur och sådär. Och ligger precis över floden från där Chelsea var. Då tyckte jag att den flytten kan vi gå med på. Men sen så vet jag att förra ägaren var ju på väg. Vi ska ut till Ealing, vilket är typ längst ut till öster på Central Line. Alltså det är som att Djurgården skulle bestämma sig. Ja, men vi lägger vår nästa...
Hela på söder?
Ja, exakt. Bayern München släppte sin traditionsenliga bild iförda folkdräkter och skålades med ett stop öl. Men det är en spelare som inte har en bira i handen. Okej då. Vilka då?
Det är Masroi också.
Jaha, så det var inte bara Mané?
Nej, men det här är en förut i Bayern München. Mm. Men
kör.
Det här gör de ju varje år. Det är ju Bayerns ölsponsor. Ja. De arrangerar den här sedan många år tillbaka. Att man tar på sig de här...
Folkdräkten, eller läderhosen.
Ja, men precis. Ja. Precis. Och så skålar man en sån här jättestop. Och sen kom ju... Jag tror Ribéry var först. Han var ju också praktiserande muslim. Och det är ju alkoholfri öl, ska jag säga, i de här.
Är det? Så tråkigt.
Ja, men så att det egentligen är, jag tror jag inte att det bryter mot någonting egentligen. Men han vill inte symbolisera, han vill inte hålla upp en stor. Och nu är det både Mané och Masroi alltså. Men de är glada ändå.
Ja, visst.
Ja, de båda är med på bilden, va? Mm. Ja.
Jag vet inte, har vi bilden här någonstans? En sekund. Mm. För att berätta en väldigt rolig grej om Bayern München och just öl. Den här oktoberfesten är ju... ganska viktig där nere i den delen av världen. Och sen så hade ju Pep Guardiola tagit över Bayern München. Och ni vet ju att det är en lättmanisk människa med ordning och regler och arbet sådär. Så han hade ju liksom börjat planera upp hösten. Och sen är det någon som säger det att du vet att nästa vecka är det oktoberfest här i München. Så då ska laget dit. Mm. Nej. Då har vi träning, då ska vi göra det här. Och det, så här ser den här helgen ut. Men då sitter ju ändå några trygga, du vet, Ole Hönes och Beckenbauer och sådana som Rummenigge som har varit i den här klubben i 1000 år. De konstaterar ju bara att den här lilla spanjoren som sitter där nere på runt träningsplanen ska ju bara sätta sig ner i båten. Det är Bayern vi är i. Så att då, från att förbjuda alla spelare så säger han så här, okej. De får inte dricka någonting överhuvudtaget. De bara, okej, de ska på oktoberfest. Och han var så här, men det här är katastrof. Slutar med att de tvingar ner Pep också att sätta på sig den här dräkten och sitta med en bira där. Ungefär som det är så här maktdemonstration. Ja. Nu är du här. Ja. Nu går du ner, sätter dig där och du tar den här sejden och så börjar du dricka lite öl. Mm. Punkt slut. Tycker jag ändå rätt roligt. Ja. Och att det trumfar det sportsliga.
Men det, han fick inte bort det, men däremot har man ju lyckats få bort julfesterna i England.
Ja, lite tråkigt ändå. Alltså ja, det var ju lite roligt där.
De klädde ut sig ja, och någon och, gjorde bort
ja.
Sig.
Ja, och så var det så här.
Man senaste var väl Wayne Hennessy va? Crystal Palace, Anders Lind, som highlade ju på julfesten. Så ja. Var han ju out.
Ja. Ja, men det hände ju alltid något sånt. Mm. Och det var ju nästan, under rätt många år så var man lite spänd inför december. Mm. Vilka är det som kommer att göra bort sig nu? Ja. Vilka är det... Vilka bilder kommer komma ut? Har vi inte en ganska bra på Johan Mjällby i någon form av ren, alltså vet, så här, ren horn?
Jag skulle kunna tänka mig att se, det skulle inte alls vara tråkigt.
Och så,
men här visar ju lite på utanförskapet när man inte dricker alkohol, vilket är lite så här deppigt och sorgligt. Mm. Nej men kolla på Sadio.
Menar du? Menar du allvar?
Nej men kolla på Sadio här. Han,
jag tycker han ser glad ut.
Jo men han får inte vara med och kan väl bjuda in honom i skolan i alla fall. Att exakt. Han liksom, sätter honom i mitten, varför ska han sätta honom på en kant för?
Och att alla kollar på någon utom ja, han.
Precis, ingen, han får ingen blick. Blick. Han, sätter honom centralt, lägger en arm runt honom. Och så ger de honom en annan är... dryck. Det här dryckesbolaget måste väl ha någon annan form av dryck?
Verkligen.
Att kunna erbjuda. Va? Ja, men... För dricker han inte överhuvudtaget. Alltså alkohol, det fattar jag, men han dricker väl vatten då?
Jo, fast han vill inte hålla ett ölglas. Jag tror det är det som är grejen.
Ja, men då får han väl dricka någon annan. Det måste ju vara inkluderande ja, men... de som inte vill dricka öl.
Ja.
Nej, det här var inget bra.
Jag tycker att man exkluderar de som inte dricker öl.
Ja, men, det är det de gör.
Ja, det gör de med. Härliga Bayern.
Gå på ditt spår.
Ja, men vem är den andra som ja, inte dricker bira? Jag ser inte ja, heller
det. Det här är för att ni ska köra en Waldo, att ni får hitta vem är det som inte
dricker. Ja, jag har inga briller på mig, så det är fullständigt omöjligt. Jag måste skämta,
eller? Det är så roligt här, för att de har ändå jobbat med bilden att den ska vara att de längsta är i mitten.
Mm.
Så. Men sen så är det ju en tydlig... Jag ser ju nu att de fryser ut man är. Men jag tycker ja. Att han får faktiskt ta och bli lite laglojal i det här läget.
Nej, jag tycker det hedrar honom. Och han har ju, vad man läst om honom och vad han, så mycket pengar han skänker till sin
ja,
by nere i Senegal. Och,
jag var ironisk.
Det, ja, det var det. Men då vill jag påta
okay,
ja. Och liksom all right. Sätta dig bättre.
All right, tack.
Men, nej, men man är fin och en otrolig fotbollsspelare.
Ja, härligt.
Det är väl överens om.
Ja, det är jättebra. Du, så här, Robin dyker upp emellanåt och är ju alltid härlig.
Ja.
Så är det ju. Mm. Och ibland så tar jag med sig en liten överraskning till oss.
Ja, har gjort det nu igen?
Yes.
Oj, har bakat. Nej. Ja. Hela natten.
Berätta.
Ja. Men idag, nu blir det lista igen då.
Äntligen!
Ja, äntligen.
Och, vi måste ha ingen här på Robins. Vi måste lösa ja. Det för morgonen.
Kan du säga något roligt, Viktor?
Nej. Nej, men,
tänk om gingen från.
Det är därför du sitter där.
Och att gingen framöver är. Nej.
Nej, ja, det skulle vara deppigt. Vi kan
nu till det här. Nej.
Nej, men tidigare har vi ju jobbat med sociala medier och vad fan var det tredje?
Det spelar ingen roll. Jag måste bara
avbryta.
Nej, det var grejer jag gillade på något sätt. Uh-huh. Jag kommer ihåg att jag uppade.
Grejen
vi gillar med moderna fotbollen.
Ja, får jag bara säga en grej?
Väldigt gärna.
Det här med sociala medier och Instagram. Mm. Jag är ju, efter du körde det så kan inte jag inte gå in på Instagram på olika fotbollsspelare efter matcher. I synnerhet om de har torskat eller något liknande. Och Chelsea spelade med en man mindre mot Leicester under ganska lång tid och vann med 2-1. Det var ju så givet att gå in och kolla på det. Och det var så menlösa kommentarer. Vi jobbade hårt. Eller get in there. Och så här, idag så grävde vi djupt. Alltså man bara, vad tråkiga kommentarer. Hur djupt grävde ni?
Det är platt.
Ja,
det är platt. Idag så ska jag, återigen så har jag ju Dobby i ryggen. Och jag vågar påstå att egentligen har jag majoritet av tittarna och hela fotbollsvärlden egentligen. Nu kommer mina förslag på regeländringar till fotbollen. Och vi kan väl dra igång redan imorgon egentligen. Ja. För det här är så, det här för mig är det självklarheter egentligen.
Mm, inte riktigt säker på det.
Fotbollsvärlden är ju väldigt öppen för förändring.
Ja,
framförallt när man kommer med regelförslag. Ja. Det blir ofta jubel och serpentiner. Så här kommer mitt försök då. Vi börjar med då, vi kan börja med, kläder är ju rörigt, eftersom ibland, så, men det är alltid, det kommer fem ställ och ibland så får lila möta blå, vilket jag kan tycka är konstigt. Min låne-tv är inte alls speciellt lämpad för det, det är för likt.
Ja, det håller med om.
Och ibland så är det jättehårt som gör att då måste man ha sina jävla någon tredje strumpor på sig för att det är för likt för domarna. Det är svårt det där. Därför så ska vi införa den nordamerikanska modellen att alla ska på bortaplan spela i vitt.
Okej, okay. Så här är det. Jag har inget problem med det. Nej. Därför att bortaställen har blivit jävla gissel nu. Och att folk bara kastar, vet så här, ungefär upp med vilka färger som helst.
Ja, det är vi bara kollar på Manchester United.
Ja, alltså såg du det? Gulgröna.
Ja, om jag sett det.
Alltså det var som så slime.
Ja, det är fulaste bortastället på...
Nej, men jag är helt för det. Men eller åtminstone införa så här, vårt hemmaställ är den här färgen och vårt bortaställ är alltid den här färgen. Och det håller vi fast vid. Det vill jag införa.
Får man lämna in till Premier League 10 år framöver så kommer vi ha de här två färgkombinationerna.
Eller för alltid. Det här, men så, som, ja, men så för mig är det ju så konstigt att om man tar AIK. AIK spelar i svart och vitt. Alltså svart eller vitt. Det är de två ställen AIK har. Och det står, tror jag, någonstans i någon form av... typ,
är det
vad säger du?
Är det blått i Europa?
Ja, fast det är ju den... alltså, ja, men alltså den svarta, mörka svarta är ju på gränsen till varandra. För att klubbmärket är ju den färgen som den blåa färgen är nu. Så att det hänger ihop. Men det är ju inte taget att det blir grönt helt plötsligt. Eller rosa eller något liknande.
Och det orange kanske, har vi varit.
Ja, och i tredje stället i Europa. Och det var ju... det var ju bråk om det i klubben. Det var ju liksom stora diskussioner. Medan många andra klubbar... nu säger jag inte att vi är bättre än någon annan. Men bara konstatera att... vissa storlag, de springer ut runt i vilka tröjor som helst. Mm. Och det är... alltså det är så här, fan, färgerna är ju våra. Mm. Det är ju ingenting man latchar med. Och ännu värre är som borde förbjudas nu när du ändå är inne på det. Det är ju de som väljer för att promota ett... andra ställ eller tredje ställ använder det på hemmaplan.
Just det.
Och kör borta ställ på hemmaplan. Mm. Ej, okay.
Det borde ju bara bestämmas. Det får ni inte.
Nej.
Hemmaplan spelar med sitt hemmaställ. Och jag vill bara säga, jag hör dig och jag känner igen dig. Jag är ju inte superkonservativ när det gäller. Jag tycker det är fräckt när det kommer en ny tröja ganska ofta. Jag är spänd inför mästerskapen och sådär. Men jag tänker att inom de ramarna, där kan man få knasa till det. Man får ha, alltså, när man har det här vita stället, då får ni inom den ramen. Låt det blinka eller reflexer eller vad som nu är viktigt för er. Men bara man spikar en färg.
Sverige gick ju på ditt spår igår. De lanserade sin vita bortatröja. Såg ni den?
Oh, ja. Vilken blinkning.
Ja. Vad tyckte ni om den?
Alltså, jag tycker det.
Jag har i grunden positiv. Mm. Men att loggan sitter
mitt på
drar ner betyget kraftigt. Och helst skulle jag vilja att de körde utan logga. Ja. För att alla ser att det är, för alla ser att det är Adidas outfit. Om de bara haft den vita tröjan, svenska liksom, fotbollförbundmärket i mitten där. Och sen så nummer och namn. Då har de varit 5+.
Plats nummer 4 på listan.
Vi köper till att börja med din första.
Ja, vad fint.
Nej, alltså inte att det är vitt, det gör jag inte. Nej, men däremot att man har sin bortafärg.
Alla lag måste ha orange borta. Man ämmar ju för Real Madrid där som kommer behöva riva upp gamer med rötterna. För de kommer ju inte få behålla sin tröja. Men vi ska göra omelett och här har vi ett ägg och det får vara Real Madrid den här gången.
Precis.
Sorry, not sorry.
Men då får ju de spela med sin hemmatröja, tänker jag, om någon kommer till bortaplan.
Nej.
Alltså, ja, ja, men precis. Hur blir det när de tar emot ett bortalag?
Nej, men det jag menar, då får det laget spela med sin hemmafärg.
Ja, du hör ju själv. Det måste spikas på höger instans. Och jag måste få betalt för det här förslaget. Och så, det här är ju, det är inte på något sätt mitt förslag. Men för mig är det fan obegripligt att det inte spikades tiebreak-straffar. Alltså så här är det då. Det här vet ju alla. Men att den som vinner slantsinglingen inför en straffläggning vinner 60% av straffläggningarna.
Ja, så är det.
Vilket ju är... ingenstans i fotbollen skulle man låta slumpen ha en så stor inverkan.
Nej.
Det är ju helt stört. Mm. Alltså så viktig del. För folk kommer säga så här, men straff, eller pappor då, min pappa kanske, så här, säger straffläggning är ett lotteri. Ja, det är det. Den delen är ju det. Mm. Det är ju ett lotteri.
Ja.
Om du väljer krona eller klave. Så därför så provades det väl, det var väl någon jävla community-tid eller något, att man lägger, hur var det nu? Vi, hemma lägger en och sen lägger motståndarna två och sen lägger man två och sen lägger man två och sen lägger man den. Och det är ju rörigt i huvudet och det kommer ta en liten övergångsperiod där det kommer bli svinirriterande.
Ah, när du säger tiebreak-straffar så är det som tiebreak i tennisen.
Ja. Ja, right. Istället för A, B, A, B, A, B, A, B så är det A, B, 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 A. Ja, du har ju själv, det här kommer bli bara skitjobbigt i 10 år.
Vem styr det nu?
Så det målat är lite varm där på linjen också. Blir det inte det om man får två raka? Ja.
Jo, det kommer upp på andra problem.
Också, såklart. Ja.
Får samma person slå två straffar?
Nej.
Nej, jag bara kollar vad han tänker. Det kan man ju. Nej är det bästa svaret, men man vet ju inte med honom. Han är komiker.
Nej. Men sådär, det är fan.
Nej, men jag gillar inte att ändra regler i fotboll. Men den där skulle jag faktiskt kunna tänka mig att införa. För jag tycker det är lite spännande. Men framförallt så förbjuder alla kommentarer om att det är lotteri att slå själva straffen sen. Alltså
kan inte man bara börja bortalaget? Ni blir tjejband i VM så är det neutral plats. Men jag tänker bortalaget får börja slå.
Mm.
Om man har ett dubbelmöte.
Jag vet inte. Vad är statsen på att hemmalaget vinner?
Hemmalaget får ju alltid sin kurva mot sig och att det är en fördel.
Nej, den lottas ju också.
Jo, jag vet.
Så att det är bara mer hemmaplansfördel.
Jo, men då får man väl göra så att ni får kurvan och ni får börja hemma borta. Men ja, jag köper Tarbeck, spännande.
Ja.
Det provade faktiskt de det i community? De kanske gjorde det.
Ja, det har gjorts i England en enskild match, om jag minns rätt. Och det har säkert gjort i någon junior. De testar ju alltid på något slags F19. Ja, de får ju alltid ta smällen. Ja. Men jag tror på det i alla fall. Sen har vi då...
ta bort målen.
Kan vi inte bara spela bandy? Nej, men sen har vi då att neutrala läkarteam.
Ja.
Det är nog den bästa förslaget hittills. Mm. Och framförallt neutrala läkarteam som inte lämnar över beslutet till en fotbollsspelare eller hockeyspelare eller handbollsspelare huruvida de ska fortsätta spela eller inte. Mm. När man ser liksom... Ja. Ibland har man ju sett folk som går back. Ja, och en spelare vill alltid spela och en tränare vill alltid ha sina bästa. Alltså det är ju bara resultatet. Ja. Så att det där tror jag är kanonbra. Var det inte häromdagen det var en jävla smäll på någon spelare som var lite stygg och sen så skulle han fortsätta att spela vidare men resultatet blev inte speciellt bra för honom. Och det är ju också en sån här grej.
Vad hette tysken? Kramer?
Ja, just det.
Lars... VM-spelaren Hallbäck ju. Vad fan heter han?
Nej, precis. Som fick en blackout där.
Hette han Lars?
Ja, i VM-finalen att han spelade, eller 2014, var det då?
Alltså Lars och Sven Bender.
Ja, Bender.
Men vad fan Kramer hette, minns jag inte. Kristoff, kanske. Kristoff Kramer, kanske.
Nu är det jättebra tv. Men
bättre när du stod för kameran.
Det var bra.
Två meter
det var bra.
Kristoff Kramer, snyggt. Han minns ingenting av finalkrocken.
Nej, inte heller, men det var full.
Visst är det 2014, eller hur?
Ja.
Ja. Nej, men där är det ju så att han har ju, inte bara det, utan det var ju någon som frågade honom sen efteråt, liksom. Häftigt med... med VM-guldet så här. Ha inga minnen. Hur var Maracanã? Va? Har jag varit där?
Nej, jag har inte varit där. Du ljuger.
Nej,
så jävla sjukt. Ja. Nej, men alltså, i vilket annat sammanhang hade man låtit en läkare bara... Alltså, du vet, om det sker en bilolycka så kommer en läkare dit och bara... Ligg kvar. Det är ju stör. Det är läkare.
Ja. Eller ännu bättre. Jag har lite kylspel. Kan du köra vidare?
Exakt. Ja, kör vidare. Hoppa in i bilen igen. Men det brinner ju.
Ja. Nej.
Men vi måste vinna det här loppet.
Du måste till snabbt som fan hem nu. Alltså, det är så enkelt där. Så kör vidare nu. Men ont som fan, kör. Jag tar lite kylspray på det.
Din fru skriker där hemma. Du måste in i bilen.
Exakt. Hon ska iväg på ut och springa.
Nej, men väldigt bra. Varför har man inte tänkt på det? Det känns som att...
Men också, ska vi säga det, en konstig grej också.
Det här kommer bli av.
När det bryts för huvudskada, som domarna då ska bryta för, har ni tänkt på att det fortfarande är naprapater som springer in?
Ja.
Då ska det vara läkaren. Alltså om det är någon gång en läkare ska springa in och är första man på plats, det är ju när det är huvudskada.
Och där kan man väl nästan kräva att det finns en hjärtspecialist. Det finns
det finns på arenan. Allt sånt finns.
Ja, det gör det.
Ja, och hjärtstartare.
De är neutrala.
Vad sa du?
De är neutrala.
Och de läkarna, alltså de ambulansförarna som är på plats är också, eller sjukvårdspersonalen, är också neutrala. Men sen är det lagläkaren som kör. Och i hockey i alla fall vet jag. Jag tror att det är samma sak i fotbollen. När om Djurgården eller Frölunda eller några har hemmamatch, så är det deras lagläkare som är matchansvarig läkare för båda lagen. Och sen vice versa på bortaplan liksom så.
Ja, den är det. Vi har ju en gubbe där jag är uppväxt ute på Lidingö som är Djurgårdens tandläkare. Ja, han jobbar ju varje match, står i båset.
Ja,
han har aldrig fått jobba.
Nej.
Och det är verkligen ett sätt att lösa säsongsplåten.
Ja,
det är
på bästa plats.
På bästa plats. Och Djurgården har liksom, han säljer in sig varje år till liksom förklara för organisationen att nu smäller en tand, då är jag där. Jag vet inte vad jag ska göra, det är ju rätt svårt att lappa ihop en tand på plats. Men, nej.
Och framförallt hockeyspelare har inga gaddar kvar. Nej, det är ju bara att plocka ut plasten och sen
in
mellan
ytter. Och Djurgården köper ju där. Så att han står ju där. Frågan är om han ens är tandläkare, men han...
Licensen löpte ju 97.
Ja,
exakt.
Men jag är inte tandläkare.
Det är som, vad heter det, i Sune sommar.
Gipsen med mjöl. Men på tal, fan, jag ska wrappa upp här. Men när du pratar här om det du har börjat se nu i sociala medier som vi pratade om det. Mm. En grej som ni kommer tänka på det. Det är att alla läkare som sitter på bänken har handskarna på sig under hela matchen. Ja. Och sitter så här.
Jag vet.
Ska du in och karva i såren med snoriga händer? Ja. Det är så jävla oseriöst. Ta på dig vantarna när du lubbar ut.
Ja, exakt. Men då har de ju... Jag vet fan. Eller då behöver de någon väskhållare. Alltså då behöver vi någon som springer med väskan när läkaren tar på sig.
Ja.
Jo, men det vi borde... Vad var det som var så kul? Vad konstigt. Så kul tyckte det inte var. Men skitsamma, vi ser olika på det. Men alltså grejen är att en läkare, jag håller helt med dig. Och de borde ju vara lite mer alerta. Det klubbarna bör ha, eller nu när vi har våra neutrala läkare, vi har ju bollpojkar på matcherna. Vi måste ha alltså någon form av doktor, alltså assistenter. Någon som springer med den där.
Men det här i Uber matleverantören har ju löst det här. Nu rullar det i Stockholm såna här robotväskor.
Ja, kanske det man ska ha.
Så fan, ställ in dem och åk till blodet.
Just det.
Det är inga problem.
Eller åk till spelare nummer 7.
Ja, exakt.
Vilket lag? Det vita. Fan, båda har vitt på sig då.
Ja. Jag fick inte åka, jag fick ingen dricks förra gången. Den står kvar här så länge.
Blir det ingenting. Ja, men spännande där med, och man tänker ju att med tanke på corona och alltihopa så borde ju, tänker jag, det här med baciller och bakterier och handhygien vara liksom i centrum. Mm. Hävdar de då att, eller kanske de har något så här antibakteriellt på de här handskarna?
Alltså, jag skulle verkligen vilja fråga en läkare om det här, för de byter ju inte heller. Man är så himla svettigt här under. Man har haft sådana här latexhandskar på sig en gång. Blir direkt väldigt svettigt. Ja, har vi 90 plus tillägg?
Nej, det är inte bra. Vilken läkare såg du senast som hade det? För då ringer vi upp den någon morgon.
Alltså, jag skulle säga att jag ser det varannan match. Men verkligen, jag lovar att hålla utkik och så ringer vi upp den.
I svensk TV?
Alltså. Både. Alltså, Premier League sitter de alltid
med. Ja, men där är de äckliga per definition.
De gills inte.
Nej, i Sverige däremot.
Jag tar tillbaka det.
Ja, i Sverige
äckliga däremot. Läkare, gör er en grej. Jag har faktiskt... Hinner jag det?
Ja.
Annars kan vi pausa.
Nej, kör.
Okej. Och det här är ju då... en lösning på det vi pratat om tidigare. Det här med maskningar och tilläggstid och sånt där.
Ja.
Här kommer lösningen.
Mm.
Och det är att på varje läktare, i varje domarteam, ska det finnas en person med stoppklocka. Som gör den här... Alltså, som
stoppar när det är...
Och då får det väl bli... Det kanske blir 30 minuters tillägg. Ja. Yeah? So be it. De ska vara effektiva.
Att tilläggstiden ska vara effektiv.
Ja.
Det är bra. Så att, ja, precis. Så att det inte kan bli tillägg på tillägg.
Ja, för då hamnar man ju i en sån...
Ja. Det där gillar jag jättemycket. Jag hävdar fortfarande att så här, under en match, om domaren ser, liksom, nu ligger Robin ner och fular sig i 45 sekunder, då ropar han bara till. Eller så är det en fjärdedomare, eller vem det nu är, som bara, okej, här var 45 sekunder. Och då går det automatiskt upp på liksom storbilden. Så vet alla, hela världen vet hur lång tid det är kvar.
Verkligen. Att det finns ett räkneverk.
Exakt. Då vet man, då kan man förhålla sig till det. Och sen så är det ganska bra att den blir effektiv där. Fan vad bra, vi är överens. Ja. Det är inte ofta folk är överens med mig när det gäller tidtagning.
Sista punkten då.
Ja, jag är inte...
Kanske det mest kontroversiella. Det här är ju...
Du har ju barn själv. Du vet att det är diskussion om med huvudskador inom fotbollen. Det finns ingen forskning som är pålitlig hur mycket det påverkar. Hockeyn är duktig på det, vad jag har förstått. Läste på lite här innan. Hockey, de har rapporterat in och då är det var nionde match och sker en hjärnskakning eller sånt där. Fotbollen vet man ju inte.
Nej.
Men det är ju ganska ofta som folk nickar ihop.
Mm.
Det är ganska ofta som folk, som jag, som inte går upp i nickduell för att jag har en inbyggd feghet.
Ja.
Det är ju lite synd och ganska dåligt.
Framförallt när man ska nicka.
Precis, det blir mindre mål och det blir mer insläppta mål. Dåligt. Och det är synd. Och man fattar ju också det här med att barn inte får nicka. Det är väl bra att de ska skydda dem, men det blir sämre fotbollsspelare.
Mm.
Dessutom är det såklart synd om Jakob Widell Zetterström, som med sitt vackra svall måste ha hjälm på sig. Därför är lösningen, alla ska ha hjälm.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.